Det hördes plötsligt ett ljud av fler galopperande hovar från andra sidan gläntan. Ronan och Bane kom framrusande mellan träden med böljande svettiga flanker.
Firenze, mullrade Bane. Vad håller du på med? Du har en mänsklig varelse på ryggen. Har du ingen skam i dig? Är du en tarvlig mulåsna?
Fattar ni vem det här är, sa Firenze. Det här är pojken Potter. Ju fortare han lämnar den här skogen, desto bättre.
Vad har du talat om för honom, brummade Bane. Kom ihåg, Firenze, vi har gått ed på att inte sätta oss upp mot himlavalvet. Har vi inte läst i planeternas rörelser vad som komma skall?
Ronan skrapade nervöst med hovarna marken.
Jag är säker på att Firenze tyckte att han handlade i bästa välmening, sa han med sin dystra röst.
Bane sparkade bakut av ilska.
I bästa välmening, vad rör det oss? Tentarer har att göra med vad som förutsagts. Det är inte vår sak att springa omkring som åsnor efter vilsegångna människovarelser i vår skog.
Firenze stegrade sig plötsligt på bakbenen av ilska så att Harry måste hugga tag i axlarna på honom för att hålla sig kvar.
Ser du inte den där enhörningen? Röt Firenze till Bane. Förstår du inte varför den dödades? Eller har planeterna inte invigt dig i den hemligheten? Jag tänker göra motstånd mot det som lurar här i skogen, Bane. Med människor vid min sida, om jag måste.
Sen svängde Firenze tvärt runt och medan Harry klängde sig fast så gott han kunde så dök de in bland träden och lämnade Ronan och Bane efter sig. Harry hade inte den blekaste aning om vad som pågick.
Varför är Bane så arg, frågade han. Vad var det där som du räddade mig från förresten?
Firenze saktade ner till skritt och uppmanade Harry att hålla huvudet nedböjt med tanke på lågt hängande grenar, men svarade inte på Harrys fråga. De tog sig fram mellan träden under en så lång tystnad att Harry trodde att Firenze inte längre ville prata med honom. Men när de var på väg genom en speciellt tät klunga träd stannade Firenze plötsligt.
Harry Potter, vet du vad enhörningsblod används till?
Nej, sa Harry förbryllad över den undliga frågan. Vi har bara använt hornet och svansåret under trolldyckslektionerna.
Det är för att det är en så avskyvärd sak att döda en enhörning, sa Firenze. Bara någon som ingenting har att förlora men allting att vinna skulle begå ett sånt brott. En enhörningsblod kan hålla en vid liv även om man bara är en tumsmån från döden, men till ett förfärligt pris. Man har drept någonting oskyldigt och försvarslöst för att rädda sig själv, och man får enbart ett halvt liv, ett fördömt liv. Från det ögonblick då blodet vid rören släppar.
Harry stirrade på Firenzes bakhuvud som lyste likt fläcket silver i månskenet.
Men vem skulle kunna vara så desperat, undrade han högt. Om man blir fördömd för evigt är väl döden bättre?
Det är den, instämde Firenze.
Om inte det enda man behöver är att hålla sig vid liv tillräckligt länge för att kunna dricka någonting annat. Någonting som återger en full kraft och styrka. Någonting som gör att man aldrig kan dö.
Harry Potter, vet du vad som finns gömt i skolan just i denna stund?
Det visar sten. Jag visste det klart. Livselixiret. Jag förstår inte vem som...
Kan du inte komma på någon som har väntat i många år på att få återvända till makten? Som har klamrat sig fast vid livet och inväntat sin chans?
Det var som om en järnneve plötsligt hade kramat till om Harrys hjärta. Över prasslandet från träden tyckte han sig än en gång höra vad Hagrid hade berättat för honom kvällen då de hade träffats.
En del säger att han dog... Struntprat, det är vad jag tycker. Vet inte om han hade tillräckligt med mänskligt kvar i sig för att dö.
Menar du, kraxade Harry fram, att det här var våld? Harry! Harry! Hur är det med dig?
Hermione kom springande mot dem på stigen med Hagrid flåsande efter sig.
Det är ingen fara med mig, sa Harry som knappt visste vad han sa. Enhörningen är död, Hagrid. Den ligger i gräntan där borta.
Här lämnar jag dig nu, mumlade Firenze, då Hagrid skyndade iväg för att undersöka enhörningen. Du är i säkerhet nu.
Harry gled ner från ryggen på honom.
Lycka till, Harry Potter, sa Firenze. Planeternas rörelser har feltolkats tidigare, till och med av kentaurer. Jag hoppas det här är ett sånt tillfälle. Han vände om och galopperade tillbaka in i skogens djup och lämnade Harry darrande kvar.
Ron hade somnat i det mörka sällskapsrummet i väntan på att de skulle återvända. Han ropade någonting om oschysst quidditch-spel när Harry omilt ruskade honom vaken. Men efter bara några sekunder satt han med uppspärrade ögon då Harry började berätta för honom och Hermione om vad som hade hänt i skogen. Harry kunde inte sitta ner. Han stegade fram och tillbaka framför brasan. Han skakade fortfarande.
Snape ville ha stenen till Voldemort. Och Voldemort väntar i skogen. Och hela den här tiden trodde vi att Snape bara ville bli rik. Sluta upp med att säga det där namnet, sa Ron i en skräckslagen viskning som om han trodde att Voldemort kunde höra dem.
Harry lyssnade inte.
Firenze räddade mig, men han borde inte ha gjort det. Bane var ursinnig. Han talade om att lägga sig i vad planeterna säger ska hända. Det måste visa att Voldemort är på väg tillbaka. Bane tycker att Firenze borde ha låtit Voldemort döda mig. Jag antar att det också står skrivet i stjärnorna.
Vill du sluta upp med att säga det där namnet?
Läste de.
Så det enda jag har att vänta på nu, det är att Snape ska stjäla stenen, fortsatte Harry som yrsel. Då kan Voldemort komma och göra slut på mig.
Ja, då blir väl Bane glad, antar jag. Hermione såg väldigt rädd ut, men hon hade ett tröstens ord.
Harry, alla säger att Dumbledore är den enda som du vet vem någonsin var rädd för. Om Dumbledore finns i närheten så kommer du vet vem inte att röra dig. Förresten, vem säger att Kentaur har rätt? Jag tycker det låter som spådomskonster och professor McGonagall säger att det är en mycket inexakt gren av magisk vetenskap.
Himlen hade ljusnat innan de slutade prata. De gick till sängs alldeles utmattade med ömmande halsar. Men nattens överraskning var inte över. När Harry vek ner lakanen fann han sin osynlighetsmantel prydligt hopvikt under dem. Och där satt ett meddelande fastnålat i den. För alla eventualiteter. Genom falluckan. Under kommande år skulle Harry aldrig riktigt minnas hur han hade lyckats ta sig igenom examensproven när han halvt väntade sig att få se Voldemort komma inrusande genom dörren vilket ögonblick som helst. Ändå slepade sig dagarna förbi och det rådde inget tvivel om att Fluffy fortfarande levde och mådde bra bakom den låsta dörren. Det var olidligt hett, särskilt i det stora klassrummet där de gjorde sina examensskrivningar. De hade fått speciella nya gåspennor till proven som man hade kastat en antifuskförtrollning över. De hade även praktiska examensprov. Professor Flitwick kallade in dem en i taget i sitt klassrum för att se om de kunde få en ananas att göra en steppdans över en bänk. Professor McGonagall såg på hur de förvandlade en mus till en snusdosa. Man fick poäng efter hur vacker snusdosan var, men poängavdrag om den hade morrhår. Snape gjorde dem allesammans nervösa när han jäktade på dem medan de försökte komma ihåg hur man tillverkade en glömskedryck. Harry gjorde sitt bästa och försökte att inte bry sig om de stickande smärtorna pannan som hade besvärat honom ända sedan besöket i skogen. Neville trodde att Harry var ett svårt fall av examensnerver eftersom han inte kunde sova. Men sanningen var den att Harry hela tiden väcktes av sin gamla mardröm, som dessutom var värre än någonsin, därför att det nu fanns en figur i den som doldes av en huva och droppade blod. Kanske var det för att Ron och Hermione inte hade sett det som Harry hade sett i skogen, eller för att de inte hade ärr som brände pannan, men de verkade inte lika bekymrade för stenen som Harry. Tanken på Voldemort skrämde dem förstås, men han besökte dem inte ständigt i drömmen. Och de var så upptagna av att repetera vad de hade lärt sig att de inte hade mycket tid att oroa sig för vad Snape eller någon annan kunde tänkas ha för sig. Deras allra sista skrivning var i trollkonsthistoria. En timme svarande på frågor om knäppa gamla trollkarlar som hade uppfunnit kittlar som rörde om i sig själva. Och sen så skulle de vara lediga en hel underbar vecka tills examensresultaten kungjordes. När professor Binns spöke sa åt dem att lägga från sig gåspennorna och rulla ihop sina pergament så kunde inte Harry låta bli att hurra med de övriga. Det var mycket lättare än jag trodde det skulle vara, sa Hermione då de slöt sig till skarorna som strömmade ut på det soliga skolområdet. Jag hade inte behövt läsa på om varulvarnas uppförande regler från 1637 eller Elfrick den envises uppror. Hermione brukade alltid vilja gå igenom deras examensskrivningar efteråt, men Ron sa att det fick honom att känna sig sjuk. Så de vandrade ner till sjön och slängde sig på marken under ett träd. Tvillingarna Weasley och Lee Jordan höll på att kittla tentaklerna på en jättelik bläckfisk som låg och solade sig i det varma, grunda vattnet. Inget mer pluggande, suckade Ron lyckligt och sträckte ut sig på gräset. Du kunde se lite gladare ut, Harry. Vi har en vecka på oss innan vi får reda på hur dåligt det har gått för oss. Du behöver inte oroa dig än. Harry gnuggade sig i pannan. Jag önskar jag visste vad det här betyder, utbrast han. Mitt ärr gör ont hela tiden. Det har hänt förut, men alldeles så ihärdigt som den här gången. Ja, men gå till Madame Pomfrey, föreslog Hermione. Nej, men jag är inte sjuk, sa Harry. Jag tror det är en varning. Det betyder att en fara hotar. Ron orkade inte bli upphetsad. Det var för varmt. Harry, koppla av. Hermione har rätt. Stenen är säker så länge som Dumbledore finns i närheten. Förresten har vi aldrig fått något bevis för att Snape fick reda på hur man skulle ta sig förbi Fluffy. Han var nära att få benet avslitet en gång. Han kommer inte att försöka om igen i första taget. Och att Hagrid skulle svika Dumbledore, det är ju lika otroligt som att Neville skulle spela Quidditch för England. Harry nickade, men han kunde inte skaka av sig en smygande känsla av att det var någonting han hade glömt att göra. Någonting viktigt. När han försökte förklara det så sa Hermione, ja men det är bara examensproven som spökar. Jag vaknade ju igår natt och var halvvägs genom mina anteckningar om förvandlingskonster innan jag kom ihåg att vi hade gjort det provet. Men Harry var helt säker på att känslan av oro inte hade någonting med arbetet att göra. Han såg en uggla flaxa mot skogen över den klarblå himlen med ett brev i munnen. Hagrid var den enda som någonsin skickade brev till honom. Hagrid skulle aldrig förråda Dumbledore. Hagrid skulle aldrig tala om för någon hur man skulle ta sig förbi Fluffy. Aldrig. Men Harry reste sig plötsligt upp. Vad ska du? Frågade Ron sömnigt. Jag kom just att tänka på någonting, sa Harry. Han hade blivit alldeles vit i ansiktet. Vi måste söka upp Hagrid genast. Varför det? Flämtade Hermione, som skyndade sig för att hinna med. Tycker ni inte att det är lite konstigt, sa sa Harry medan han kravlade sig upp för den gräsbevuxna sluttningen, att det som Hagrid önskar sig mest av allt är en drake. Och så dyker upp en främling som bara råkar ha ett ägg i fickan. Hur många vandrar omkring med drakägg om det är mot trollkarlslagen? Vilken tur att han hittade Hagrid. Tycker ni inte det? Varför förstod jag inte det här tidigare? Men vad är det du gafflar om? Sa Ron. Men Harry som rusade ilfart över skolområdet på väg mot skogen svarar inte. Hagrid satt inför törj utanför sitt hus. Han hade rullat upp byxbenen och ärmarna och höll på att sprita ärtor i en stor bunke.
Hej, sa han leende. Är ni färdiga med det, examensprov? Har ni tid att dricka någonting?
Ja tack, sa Ron. Men Harry avbröt honom. Nej. Vi har bråttom, Hagrid. Jag måste fråga dig en sak. Du vet den där kvällen då du vann Norbert. Hur såg främlingen ut som du spelade kort med?
Jag vet inte, sa Hagrid nonchalant. Han ville inte ta av sig manteln.
Han såg uttrycket av bestörtning hos alla tre och höjde på ögonbrynen.
Ja, det är inte så ovanligt. Det kommer in en massa konstiga typer på svinhuvudet. Det är puben där nere i byn. Det kunde ju ha varit en drakhandlare, eller hur? Nej, jag såg aldrig ansiktet på när han hade huvan på sig.
Harry sjönk ner bredvid bunken med ärtor.
Men vad pratar du med honom om, Hagrid? Nämnde du överhuvudtaget någonting om Hogwarts?
Ja, det kan väl ha kommit på tal, sa Hagrid och rynkade pannan när han försökte minnas. Ja, jo, visst. Han frågade vad jag gjorde och jag talade om för honom att jag var skogvaktare här. Och han frågade lite om vad det var för sorts djur jag såg efter och så jag talade om det för honom. Och jag sa att jag alltid ville ha en drake. Och sen, ja, jag kommer inte ihåg det så bra för han bjöd mig på drick hela tiden. Och för sig, jo, så sa han att han hade drakägget och att vi kunde spela kort om det var det jag ville. Men han måste vara säker på att jag kunde sköta en drake. Han ville inte att den skulle komma till vilket gammalt hem som helst. Så jag talade om för honom att efter Fluffy så skulle det vara lätt med en drake.
Och verkade han intresserad av Fluffy? Frågade Harry och försökte hålla rösten lugn.
Ja, jo, visst, det är inte så många hundar med tre huvud man träffar på. Inte ens här i närheten av Hogwarts, va? Ja, så jag talar om för honom att Fluffy, det är en enkel match och man vet hur man ska lugna ner honom. Det är bara att spela lite musik för honom så somnar han bums.
Hagrid såg med ens förfärad ut.
Nej, jag borde inte ha berättat det för er,
yppraste han.
Glöm att jag sa det. Hallå där. Alltså, vad ska ni ta vägen?
Harry, Ron och Hermione talade överhuvudtaget inte med varandra förrän de stannade i entréhallen, som föreföll väldigt kall och dyster efter gården utanför. Vi måste gå till Dumbledore, sa Harry. Hagrid talade om för främlingen hur man kunde ta sig förbi Fluffy, och det var antingen Snape eller Voldemort under den där huvan. Det måste ha varit lätt när han väl hade supit Hagrid full. Jag hoppas bara Dumbledore tror oss. Firenze kanske backar upp oss om inte Bane hindrar honom. Var har Dumbledore sitt kontor? De såg sig omkring som om de hoppades få se en skylt som pekade ut rätt riktning åt dem. De hade aldrig fått veta var Dumbledore bodde och inte heller kände de till någon som hade skickats på besök till honom. Vi måste helt enkelt, började Harry, men då klingade plötsligt en röst genom hallen. Vad gör ni tre inomhus? Det var professor McGonagall som kom bärande på en stor hög med böcker. Vi vill träffa professor Dumbledore, sa Hermione i riktigt djärv ton, tyckte Harry och Ron. Träffa professor Dumbledore, upprepade professor McGonagall som om det var en mycket misstänkt sak att vilja göra. Varför det? Harry svalde. Vad skulle de nu säga? Det är liksom hemligt, sa han, men han önskade ögonblickligen att han inte hade gjort det. För professor McGonagalls näsborrar vidgade sig. Professor Dumbledore gav sig av härifrån för 10 minuter sedan, sa hon kyligt. Han fick ett brådskande ugglebud från trolldomsministeriet och flög omedelbart iväg till London.
Är han borta?
Sa Harry alldeles utom sig.
Nu!
Professor Dumbledore är en mycket stor trollkarl, Potter. Han har mycket som kräver hans tid.
Ja, men det här är viktigt.
Är någonting du har att säga viktigare än trolldomsministeriet, Potter?
Hör på, professor McGonagall,
sa Harry och kastade all försiktighet åt sidan. Det rör sig om det vise sten. Vad professor McGonagall än hade väntat sig så var det inte det. Böckerna hon bar trillade ur famnen på henne, men hon plockade inte upp dem.
Hur vet du? Spottade hon fram. Professor McGonagall, jag tror... Jag vet att... någon kommer att försöka stjäla stenen. Jag måste få prata med professor Dumbledore.
Hon iakttog honom med en blandning av chock och misstänksamhet. Professor Dumbledore är tillbaka imorgon, sa hon slutligen. Jag vet inte hur du fick reda på det där med stenen, men du kan vara helt lugn. Det finns ingen möjlighet för någon att stjäla den. Den är alldeles för välbevakad.
Men, lyssna, professorn. Potter, jag vet vad jag talar om, sa hon kort.
Hon böjde sig ner och plockade upp böckerna som hade fallit till golvet.
Jag föreslår att ni allihopa går tillbaka ut och njuter av solskenet.
Men det gjorde de inte.
Det är ikväll,
sa Harry, när han väl var säker på att professor McGonagall var utom hörhåll.
Snape kommer att ta sig igenom falluckan ikväll. Han har fått reda på allt han behöver och nu har han fått Dumbledore i vägen. Det var han som skickade det där meddelandet. Jag slår vad om att trolldomsministeriet får en riktig chock när Dumbledore dyker upp.
Men vad kan vi... Hermione gav ifrån sin flämtning. Harry och Ron snurrade runt. Där stod Snape. God middag, sa han lugnt. De stirrade på honom. Ni borde inte vara inomhus en sån här dag, sa han med ett konstigt snett leende.
Vi tänkte,
började Harry utan en aning om vad han skulle säga. Ni måste vara försiktigare, sa Snape. Om ni hänger omkring på det här viset så kommer folk tro att ni har något fuffens i kikan. Och Gryffindor har verkligen inte råd att förlora ännu fler poäng, eller hur? Harry blev blossande röd. De vände sig om för att gå ut igen, men Snape ropade dem tillbaka.
Jag varnar dig, Potter. Ger du ut på fler nattliga strövtåg ska jag personligen se till att du blir religerad.
Adjö med er. Han stegade iväg i riktning mot lärarrummet. Ute på stentrappan vände sig Harry mot de andra.
Okej, så här måste vi göra, viskade han ivrigt. En av oss måste hålla ett öga på Snape. Vänta utanför lärarrummet och följa efter honom om han går därifrån. Hermione, det är bäst att du gör det.
Men varför jag?
Nej, men det är väl klart, sa Ron. Du kan ju låtsas vänta på professor Flitwick.
Och han började tala med pipig röst.
Ah, professor Flitwick är så orolig. Jag tror jag svarade alldeles fel på fråga 14b.
Håll truten, sa Hermione.
Men hon gick med på att hålla utkik efter Snape.
Och det är bäst att vi bägge håller oss utanför korridoren på 3:e våningen, sa Harry till Ron. Okej, kom då.
Men den delen av planen gick inte lås. De hade knappt hunnit fram till dörren som skilde Fluffy från resten av skolan förrän professor McGonagall dök upp igen. Och den här gången blev hon ursinnig.
Ni tror visst att det är svårare att ta sig förbi er än en hel hög för trollningar, rasade hon. Om jag hör att ni kommer så mycket som i närheten här igen så drar jag 50 poäng till för Gryffindor.
Ja, Weasley. Från mitt eget skolhem.
Harry och Ron gick tillbaka till sällskapsrummet. Harry hade just sagt, Hermione i alla fall hack i hel på Snape, när porträttet av tjocka damen öppnades och Hermione kom in.
Åh, förlåt Harry,
gnällde hon.
Snape kom ut och frågade mig vad jag gjorde, så jag sa att jag väntade på Flitwick. Och Snape gick för att hämta honom och jag lyckades nätt och jämnt smita. Och jag vet inte vart Snape tog vägen.
Jaha, det avgör ju saken, eller hur, sa Harry. De bägge andra stirrade på honom. Han var blek och ögonen glittrade. Jag tänker ge mig ut en natt och jag tänker försöka komma först till stenen.
Ja, men du galen, sa Ron. Nej, men det kan du inte, sa Hermione. Efter vad McGonagall och Snape har sagt, du kommer att bli relegerad. Men ensen då, skrek Harry. Fattar ni inte? Om Snape får tag på stenen så kommer Voldemort tillbaka. Har ni inte hört hur det var när han försökte ta över makten? Det kommer inte att finnas någon Hogwarts-skola att religeras från. Han kommer att jämna det med marken eller förvandla den till en skola för svartkonster. Om vi förlorar poäng spelar ingen roll längre. Förstår ni inte det? Tror ni han kommer att lämna er och era familjer fred om Gryffindor vinner elevhemspokalen? Om jag åker fast innan jag kan ta mig till stenen, då måste jag fara tillbaka till Dursleys och vänta på att Voldemort ska hitta mig där. Det innebär bara att jag dör en aning senare än jag skulle ha gjort, för jag går aldrig, aldrig över till den mörka sidan. Jag tänker ta mig tillbaka genom den där falluckan den natt och ingenting som ni båda säger kan hejda mig. Voldemort dödade mina föräldrar, som ni kanske minns.
Han blängde på dem.
Du har rätt, Harry, sa Hermione med tunn röst. Jag ska använda osynlighetsmanteln, sa Harry. Det var verkligen tur att jag fick tillbaka den.
Men täcker den oss alla tre, sa Ron.
Oss alla tre? Lägg av! Du tror väl inte att vi låter dig gå ensam?
Självfallet inte, sa Hermione raskt. Hur tror du att du skulle ta dig till stenen utan oss?
Det är bäst att jag går och tittar lite i mina böcker. Det kan finnas någonting användbart där.
Men om vi åker fast så blir ni bägge också religerade.
Inte om jag har något att säga till om, sa Hermione bistert. Flitwick talade om för mig i hemlighet att jag hade 112% på hans prov. De lär inte kasta ut mig efter det. Efter middagen satt de tre nervöst var för sig i sällskapsrummet. Ingen störde dem. Ingen av Gryffindor-eleverna hade förresten någonting att säga till Harry längre. Det här var första kvällen som han inte hade blivit upprörd över det. Hermione skummade igenom alla sina anteckningar i hopp om att stöta på någon av förtrollningarna som de skulle försöka bryta. Harry och Ron, de pratade inte mycket. Båda två tänkte på vad de just skulle göra. Långsamt tömdes rummet, allt eftersom folk släntrade iväg för att lägga sig. Bäst att hämta manteln, mumlade Ron, då Lil Jordan äntligen gav sig av, gäspande och sträckande på sig. Harry sprang upp för trapporna till den mörka sovsalen. Han drog fram manteln och sen föll hans blick på flöjten som Hagrid hade gett honom julklapp. Han stoppade den i fickan för att använda den på Fluffy. Han kände ingen större lust att sjunga. Han sprang tillbaka ner till sällskapsrummet. Det är bäst vi sätter på oss manteln här och kontrollerar att den täcker oss alla tre. Om Filch upptäcker en av våra fötter som vandrar omkring för sig själv.
Vad håller ni på med?
Sa en röst från ett hörn i rummet. Neville dök upp bakom en fåtölj med ett hårt grepp om paddan Trevor som såg ut som han hade gjort ett nytt försök att återfå friheten.
Nej, ingenting Neville, ingenting, sa Harry och stoppade hastigt manteln bakom ryggen.
Neville stirrade på deras skuldmedvetna ansikten.
Ni tänker gå ut igen, sa han. Nej, sa Hermione. Nej, det tänker vi inte. Varför går du inte och lägger dig, Neville?
Harry tittade på golvuret vid dörren. De hade inte råd att slösa bort någon mer tid. Snape kunde redan i denna stund vara i färd med att spela Fluffigt i söms.
Men ni kan inte gå ut, sa Neville, för då åker ni fast igen. Gryffindor kommer att råka ännu värre ut.
Ja, men det förstår inte, sa Harry. Det här är viktigt. Men Neville stålsatte sig tydligen för att göra någonting desperat.
Jag tänker inte låta er göra det, sa han och sprang fram och ställde sig framför porträtthålet. I så fall ska jag... Jag ska slåss mot er.
Neville, exploderade Ron. Gå bort från det där hålet och var inte en idiot.
Du ska minsann inte kalla mig idiot, sa Neville. Jag tycker inte du ska bryta mot några fler regler. Och det var du som sa åt mig att göra motstånd mot folk.
Ja, men inte mot oss,
sa Ron alldeles utom sig. Neville, du vet inte vad du gör! Han tog ett steg framåt och Neville släppte paddan Trevor som hoppade utom synhåll.
Kom an bara, försök att slå mig, sa Neville och höjde knytnävarna. Ja, jag är beredd.
Harry vände sig till Hermione.
Gör någonting, sa han förtvivlat.
Hermione steg fram.
Neville, sa hon. Jag ber så hemskt mycket om förlåtelse för det här.
Så lyfte hon sitt trollspö.
Petrificus totalus,
ropade hon och pekade med det på Neville. Nevilles armar for med ett ryck in till sidorna på honom. Hans ben slogs ihop. Alldeles stiv i hela kroppen svajade han där han stod och ramlade sedan framstupa, stel som en breda. Hermione sprang fram och vände på honom. Nevilles käkar var så hårt hoppressade att han inte kunde tala. Bara ögonen rörde sig och tittade på dem med fasa.
Vad har du gjort med honom? Viskade Harry. Det är den fullständiga kroppslåsningen, sa Hermione olyckligt. Åh, Neville, förlåt mig så mycket.
Ja, vi var tvungna, Neville. Hinner inte förklara nu, sa Harry.
Du kommer att förstå sen, Neville, sa Ron, då de klev över honom och drog osynlighetsmanteln över sig.
Men att lämna Neville liggande orörlig på golvet kändes inte som något särskilt gott omen. I sitt nervösa tillstånd så tyckte de att varenda skugga såg ut som Filch och att varenda avlägsen vindpust led som Peeves som kom svepande ner på dem. Vid foten av den första trappan fick de syn på Mrs. Norris som satt hopkrupen högst upp.
Åh, kan vi inte ge en spark bara den här gången?
Viskade Ron i örat på Harry, men Harry skakade på huvudet. Då de försiktigt klev runt henne vände Mrs. Norris sina lampliknande ögon mot dem, men hon gjorde ingenting. De mötte ingen annan förrän de kom fram till trappan till tredje våningen. Peeves studsade omkring halvvägs upp och lossade på mattan så att folk skulle snava.
Vem där?
Sa han plötsligt då de kom klivande upp mot honom. Han knep ihop sina elaka svarta ögon.
Vet att ni är där? Även om jag inte kan se er. Är ni demon eller spetfilur? Eller litet elev och djur?
Han höjde sig upp i luften och svevade omkring där medan han kisade på dem.
Borde kalla på filt? Det borde jag verkligen. Om någonting smyger omkring här utan att synas.
Harry fick en plötslig idé.
Peeves, sa han med en hes viskning. Blodige baronen har sina egna skäl för att hålla sig osynlig.
Peeves ramlade nästan ner i luften av ren chock. Han återhämtade sig i sista stund och svevade ett par decimeter från trappan.
Förlåt så mycket, jag är blodigt, herr baron,
sa han lismande.
Jag tog fel, alldeles fel. Jag såg inte. Det är klart att jag inte gjorde. Ni är osynlig. Förlåt gamla Peeves i hans lilla skämt. Nådigaste baron.
Jag har saker att göra, herr Peeves, kraxade Harry. Håll dig borta från den här platsen ikväll.
Ja, det ska jag göra. Det ska jag verkligen,
sa Peeves och höjde sig upp i luften igen.
Hoppas jag att ni får gjort vad ni ska, herr baron. Jag ska inte störa er.
Och han smet iväg.
Genialt, Harry, viskade Ron.
Några sekunder senare var de framme, utanför korridoren på tredje våningen. Och dörren stod redan på glänt.
Jaha, där ser ni, sa Harry tyst. Snape har redan tagit sig förbi, Fluffy.
Det verkade som om synen av den öppna dörren tydligt klargjorde för alla tre vad som väntade dem. Under manteln vände sig Harry till de bägge andra. Om ni vill gå tillbaka nu så klandrar jag er inte, sa han. Ni kan ta manteln. Jag kommer inte att behöva den nu.
Men var det dum, sa Ron.
Vi kommer med, sa Hermione. Harry sköt upp dörren. Då dörren knakade mötte deras ögon av låga, brummande morgningar. Alla de tre nosarna på hunden vädrade intensivt i deras riktning, trots att den inte kunde se dem.
Vad är det som ligger vid fötterna på den?
Viskade Hermione.
Ser ut som en harpa, sa hon. Snape måste ha lämnat den där.
Den vaknar säkert i samma ögonblick man slutar spela, sa Harry. Ja, då sätter jag igång. Han satte Hagrids flöjt till läpparna och spelade. Det var egentligen inte någon melodi, men från första tonen började odjurets ögon att bli tunga. Harry drog knappt in andan. Långsamt upphörde hundens målningar. Den vacklade på tassarna och föll ner på knä och sen ramlade den omkull på golvet, djupt insomnad.
Fortsätt att spela,
uppmanade Ron då de gled ut ur manteln och smög fram mot falluckan. De kunde känna hundens heta, illaluktande andedräkt då de närmade sig de jättelika huvudena.
Jag tror vi kan dra upp luckan, sa Ron och kikade över ryggen på hunden. Hermione, vill du gå först?
Nej, det vill jag inte.
Okej.
Ron bet ihop tänderna och klev försiktigt över benen på hunden. Han böjde sig ner och drog i ringen till falluckan som svängde upp och öppnades.
Vad ser du?
Sa Hermione ängsligt.
Ingenting. Bara mörker. Det finns ingen möjlighet att klättra ner. Vi får helt enkelt låta oss falla ner.
Harry, som fortfarande spelade på flöjten, vinkade åt Ron för att dra till sig hans uppmärksamhet och pekade på sig själv.
Vill du gå först? Är du säker på det? Sa Ron. Jag vet inte hur djupt ner det här går. Ge flöjten till Hermione så hon kan hålla honom i sömn.
Harry räckte över flöjten. Under de få sekundernas tystnad morrade hunden och ryckte. Men i samma ögonblick som Hermione började spela föll den tillbaka i sin djupa sömn. Harry klättrade över den och tittade ner genom falluckan. Man såg ingen skymt av någon botten. Han sänkte sig ner genom hålet tills han bara hängde fast med fingertopparna. Sen tittade han upp på Ron och sa:
om någonting händer mig så följ inte efter. Gå raka vägen till Uggleboet och skicka iväg Hedvig till Dumbledore. Okej?
Okej, sa Ron.
Vi ses strax, hoppas jag.
Och Harry släppte taget. Kall, fuktig luft rusade förbi honom medan han föll neråt, 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 neråt och puff! Med ett slags konstig, dov duns landade han på någonting mjukt. Han satte sig upp och trevade sig omkring eftersom hans ögon inte vant sig vid dunklet. Det kändes som om han satt på någon sorts växt.
Det är okej!
Ropade han upp mot det frimärksstora ljusskenet som kom från den öppna falluckan.
Man landar mjukt. Ni kan hoppa.
Ron följde omedelbart efter. Han landade raklång bredvid Harry.
Vad är det här för någonting?
Var hans första ord.
Vet inte. Det är någon växtliknande grej. Den är nog här för att mildra fallet.
Hermione, kom nu.
Den avlägsna musiken upphörde. Det kom ett högt skall från hunden, men Hermione hade redan hoppat. Hon landade på Harrys andra sida.
Vi måste vara många kilometer under skolan, sa hon. Det är verkligen tur att den här växtgrejen finns här, sa hon.
Tur,
skrek Hermione.
Titta bara på er bägge!
Hon hoppade upp och kämpade sig fram mot en fuktig vägg. Hon var tvungen att kämpa, för i samma ögonblick hon landade hade växten börjat vira ormliknade rankor runt vristerna på henne. Vad Harry och Ron beträffade hade deras ben redan blivit hårt insnärjda i långa slingerarmar utan att de lagt märke till det. Hermione hade lyckats befria sig innan växten fick ett ordentligt grepp om henne. Nu såg hon med fasa hur de bägge pojkarna kämpade för att slita sig loss från den. Men ju mer de ansträngde sig, desto hårdare och snabbare slingrade sig växten omkring dem.
Sluta upp med att röra er,
uppmanade Hermione dem.
Jag vet vad det här är. Det är djävulens snara.
Jag är så glad att vi vet vad den heter. Det är ju till stor hjälp, muttrade Ron ilsket och lutade sig bakåt för att försöka hindra växten från att vira sig om halsen på honom.
Håll mun, jag försöker komma ihåg hur man dödar den, sa Hermione.
Skynda dig då, för jag kan inte andas, flämtade Harry och brottades med den där den snodde sig runt bröstet på honom.
Djävulen snara. Vad var det professor Sprout sa? Den tycker om mörker och fukt. Tänd en eld då, sa Harry med kvävd röst. Ja, naturligtvis, men det finns ingen ved, ropade Hermione och vred sina händer.
Har du blivit tokig, vrålade Ron. Är du en häxa eller inte?
Jag visste,
sa Hermione. Och hon slet fram sitt trollspö, mumlade någonting och skickade iväg en stråle mot växten av samma blåklocksflammor som hon hade använt mot Snape. Efter bara några sekunder kände de bägge pojkarna hur den lossade sitt grepp då den kröp ihop undan från ljuset och värmen. Slingrande och piskande löste den upp sig från deras kroppar så de kunde slita sig fria.
Vilken tur att du lyssnat uppmärksamt på lektionerna i örtlära, Hermione, sa Harry när han kom fram till henne vid väggen medan han torkade svetten ur ansiktet.
Visst, sa Ron. Och tur att inte Harry tappar huvudet vid kristillfällen. Det finns ingen ved. Nej, vet du vad.
Den här vägen, sa Harry och pekade neråt en stenlagd gång som var den enda väg som ledde vidare. Allt de kunde höra, bortsett från de egna stegen, var det mjuka droppandet av vatten som sipprade nedför väggarna. Gången sluttade neråt och det påminde Harry om Gringotts. Med en obehaglig stöt i hjärtat kom han ihåg drakarna som påstods vakta valven i trollkarsbanken. Om de mötte en drake, en fullvuxen drake, Norbert hade varit illa nog.
Kan ni höra någonting?
Viskade Ron. Harry lyssnade. Ett mjukt prasslande och klirrande tycktes komma någonstans långt framifrån.
Tror ni att det är ett spöke?
Jag vet inte.
Det låter som vingar, tycker jag. Det är ljus där framme. Jag kan se någonting som rör sig.
De nådde slutet av gången och såg framför sig ett klart upplyst rum med ett tak som välde sig högt över dem. Det var fyllt av små fåglar, lysande som ädelstenar, som fladdrade och virvlade omkring överallt i rummet. På motsatta sidan fanns en tung trädörr.
Tror ni att de anfaller oss om vi går genom rummet, sa Ron.
Förmodligen, sa Harry.
De ser inte särskilt elaka ut, men jag antar att de alla dykt ner på en gång. Nåja, det är ingenting att göra åt det. Jag springer nu.
Han drog ett djupt andetag, täckte ansiktet med armarna och löpte tvärs genom rummet. Han väntade sig att när som helst få känna hur vassa näbbar och klor rev honom, men ingenting hände. Han kom oskadd fram till dörren. Han drog i handtaget, men den var låst. De bägge andra följde efter honom. De slet och hivade dörren, men den rördes inte ur fläcken. Inte ens när Hermione prövade sin Alhomora-förtrollning.
Vad gör vi nu, sa hon. De här fåglarna, de kan inte bara vara här som trinad, sa Hermione.
De tittade på fåglarna som susade fram över dem. Glittrande.
Glittrande. Nej, det är inte fåglar,
sa Harry plötsligt.
Det är nycklar. Bevingade nycklar, titta noggrant. Så det måste betyda...
Han såg sig omkring i rummet medan de bägge andra kikade upp på nyckelflocken.
Ja, titta! Kvastar! Vi måste fånga nyckeln till dörren. Ja, men det finns ju hundratals av dem.
Ron undersökte låset till dörren.
Nyckeln vi söker efter är stor. Gammaldags. Förmodligen av silver, precis som handtaget.
De grep tag i varsin kvast och sparkade iväg upp i luften. seglade in i mitten bland skyn av nycklar. De högg och nappade efter dem, men de förtrollade nycklarna pilade iväg och dök så hastigt att det var nästan omöjligt att fånga någon. Harry var emellertid inte för inte den yngste sökaren på 100 år. Han hade en speciell talang för att upptäcka saker som andra människor inte gjorde. Efter att ha kryssat sig fram någon minut genom de virvlande regnbågsfjädrarna la han märke till en stor silvernyckel som hade en krökt vinge. Som om någon redan hade fått tag på den och omilt pressat in den i nyckelhålet.
Den där, ropade han till de andra. Den där stora, där. Nej, där. Med klarblå vingar. Fjädrarna är alldeles tilltuffsade på ena sidan.
Ron satte iväg med väldigt fart åt det håll som Harry pekade. For rakt in i taket och ramlade nästan av kvasten.
Vi måste omringa den,
ropade Harry utan att ta blicken från nyckeln med den skadade vingen.
Ron, du dyker mot den uppifrån. Hermione, du stannar under den och du hindrar den från att flyga ner. Och jag försöker fånga den. Okej, nu!
Ron dök. Hermione får upp som en raket och Harry susar efter den. Den pilade iväg mot väggen. Harry böjde sig framåt och med ett otäckt krasande ljud klämde han fast den mot stenen med ena handen. Rons och Hermiones bravorop ekade runt om i det höga rummet. De landade snabbt och Harry sprang fram till dörren med nyckeln som sprattlade i hans hand. Han stack in den i låset och vred om. Den fungerade. I samma ögonblick som låset gick upp tog nyckeln till flykten igen. Den såg mycket skamfilad ut när den hade blivit fångad 2 gånger.
Är ni beredda?
Frågade Harry de bägge andra med handen på dörrbredet. De nickade. Han drog upp dörren.